Välkomna till dagens lektion. Vi ska fortsätta med undervisningen om Paulus. Och först ger vi en liten genomgång av det som vi sa under de tidigare lektionerna. Vi har betonat att Paulus är en apostel för hedningarna. Hans kallelse var att nå icke-judar med budskapet om frälsningen, om att Messias lever, och ge dem möjligheter att komma in i de välsignelser som den evige gav till Abraham och hans efterföljare. Och genom Abraham ska alla människor på jorden och alla släkten på jorden bli välsignade. Så Paulus blev sänd ut till hedningarna att predika frälsning och även lära dem att komma till trons lydnad, som han kallade det. Förra gången tittade vi på att Paulus inte hade som avsikt att skapa en ny religion. Och vi jämförde lite grann med Moseböckerna, där det står att en profet som kommer får inte lära folket att gå en annan väg än den som de har lärt sig genom Mose. Och vi ställde just den frågan, att var det verkligen så att Paulus lärde att alla judar skulle leva på ett liknande sätt som de hedningar som hade kommit till tro, så att det skulle bli en församling utan någon skillnad mellan judar och icke-judar, vilket då innebär att judarna skulle sluta omskära sig, för han lärde ju inte hedningarna att omskära sig. Han sa ju att det ska ni inte göra. Blev du kallad som omskuren så ska du inte omskära dig. Och sen sa han ju också att här är inte jude eller grek, utan alla är ni ett i Messias. Och han nämnde också att Yeshua har brutit ner den skiljemur som är, den som var mellan judar och hedningar, och gjort oss till ett. Och då kan man ju tolka hans ord som att nu finns det ingen skillnad mellan judar och icke-judar. Och då har hela det här budskapet som man har tolkat med Paulus som grund fått den betydelsen att judar inte längre är ett avskilt folk, inte är annorlunda gentemot andra folk, utan alla måste göra likadant. Och då skapas en ny typ av Guds folk, som då blir den kristna kyrkan, som blev den kristna kyrkan. Och där man då säger att judar och hedningar är ett i Kristus, och de måste leva på samma sätt. Så samma regler gäller både för judar och icke-judar. Det är så som många har tolkat Paulus. Och då sa vi så här, att om nu Paulus hade som avsikt att lära ut det, då hade Paulus varit en falsk profet. Han hade ju gått emot Mose, för Toran gör ju att det judiska folket får en särställning gentemot alla andra folk. Och om han nu kom för att sudda ut den särställningen, så har han ju predikat avfall ifrån den väg som Herren gav till Israel och det judiska folket. Och vi tittade i apostlärningarna och jämförde då den här tanken, om det verkligen stämmer med det som apostlärningarna lär om Paulus. Och vi såg att det så var inte fallet. Den beskrivning av Paulus som vi möter i apostlärningarna visar då att Paulus har en tjänst gentemot icke-judar. Och det han lär icke-judar är inte samma sak som gäller för judar. Och det hade blivit missförstånd när det gäller Paulus undervisning. För att när han kom tillbaka till Jerusalem, så mötte han det ryktet som hade nått Jerusalems och den messianska församlingen som fanns i Israel på omkring 30 000 medlemmar, att Paulus hade lärt alla judar i diasporan att avfalla från Toran och inte omskära sina barn och så vidare. Och då visar Paulus genom att göra ett nasirlöfte och hjälpa andra, om det var fyra stycken om jag minns rätt, som hade gjort ett nasirlöfte, att betala för dem och gå in i templet och offra offer, för att visa på så sätt genom praktisk handling att han inte alls lär att judarna ska sluta att hålla fast vid Toran. Och då får vi en bild av Paulus som för mig är en bild som gör att pusslet passar ihop. För om Paulus nu undervisar att alla hedningar måste bli likadana som judar, eller att judarna måste bli likadana som hedningarna, då får vi skrota Moseböckerna. Då får vi skrota uppenbarelsen vid Sinai, där judarna blir ett avskilt folk. Så vi måste hålla isär det här, och det har vi sagt flera gånger tidigare, men jag vill ändå stryka under det igen, att Paulus var hedningarnas apostel, sändebud. Han blev sänd av Yeshua efter uppståndelsen till icke-judar. Och därför så när vi läser hans undervisning så måste vi vara väldigt försiktiga med att inte tänka att det här är sånt som gäller för judar. Det kan ju finnas saker i hans undervisning som gäller för judar, visst. Men när det gäller regler och andra saker så måste vi vara väldigt noggranna med att förstå att Paulus har som målgrupp i sin undervisning icke judarna utan icke-judiska församlingar. Icke-judiska församlingar. Eller åtminstone församlingar som består av flest icke-judar. Och då blir det inte så svårt för oss att få pusslet att stämma ihop. Det finns ju faktiskt många som upplever Paulus som den som grundade kristendomen. Och det kan man lätt dra den slutsatsen när man läser vissa utav hans uttalanden som gör att judarna förlorar sin särställning i Guds plan. Och lösningen att förstå Paulus, det ligger på ett andligt plan. Och när vi kommer till de här texterna så ska jag förklara dem mer och mer som jag förstår dem, som jag får hans texter att passa ihop med hela pusslet. För jag tror inte att, jag tror personligen att Paulus var en äkta profet eller en äkta apostel sänd ifrån Yeshua. Han skapade inte en ny religion. Han var en del av den judiska religionen. Han levde som jude, observant jude. Han levde som farisé. Han identifierade sig som farisé hela sitt liv. Han var inte intresserad av att bryta sönder någonting av det som fanns. Han säger också i slutet av sina liv att han har inte gjort något brott mot varken Toran eller mot de fädernas stadgar och de traditioner som finns i hans folk. Så som person själv så levde han som jude och väldigt strikt observant jude. Men hans uppgift var att få in hedningarna i Israels samvälde. Att de får del av det som Gud ville ge till hedningarna genom Israel, utan att för den skull de behöver bli judar, och utan att för den skull judarna blir tvungna att göra avkall på den särställning de har gentemot nationerna. Och nu ska vi gå in i Romarbrevet. Det är det som står först i den ordning som de kristna biblarna har. Så att visst, vi läser i den ordningen. Det blir ju inte riktigt kronologiskt rätt ordning, men vi tar det så här. Och jag ska försöka förklara då mitt sätt att läsa Paulus brev. Och jag gör inte anspråk på att förstå allting. Men jag ska presentera olika tolkningar för att vi ska kunna försöka hitta en, så att pusselbitarna passar ihop. Så att det blir ett enhetligt budskap i hela Bibeln. Vilket jag tror att Bibeln har. Jag tror inte att Gud ändrar på sig. Jag tror inte att Gud tar bort någonting annat, något gammalt och sätter in någonting annat istället. Utan att har han sagt någonting att det här gäller, så gäller det hela tiden. Och då måste det som kommer efteråt passa in i det som är sagt tidigare. Så Paulus måste kunna passa in i Moses undervisning och i Yeshuas undervisning. Annars så har vi egentligen inte mycket hos honom att hämta. Faktiskt. Det är min övertygelse. Och då vill jag rättfärdiggöra Paulus här och rättfärdiggöra den snedvridningen och snea kyrkohistoriska utvecklingen som har använt Paulus till att skapa det som jag tror aldrig skulle behöva skapas om man hade förstått Paulus rätt. En separat religion vid sidan av den bibliska judendomen som Herren har skapat. Romarbrevet skrevs år 58 enligt kristen tidräkning. Det var ifrån Korint som det skrevs. Paulus var på sin tredje resa. Och nu han beslutade sig för att åka till Jerusalem. Med offer ifrån, alltså pengar ifrån de olika församlingarna som han hade samlat ihop. För att presentera den här gåvan i Jerusalem vid pingst, vid Shavuot. Och därefter så ville han åka till Rom. Och det kan man läsa om i Apostlagärningarna 19 och 21. Efter allt detta bestämde sig Paulus genom andens tillskyndelse att över Makedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sa det, sedan jag har varit där måste jag också se Rom. Paulus hade inte grundat församlingen i Rom. Men trots att han inte hade gjort det så hade han väldigt mycket kontakt med dem. Det ser man i det sista kapitlet hur många människor i Rom som han kände. Redan i Apostlagärningarna 2 så står det att det fanns folk från Rom i Jerusalem när anden föll där. Och vi vet ju inte exakt hur den församlingen grundades, men troligtvis var det folk som reste och tog med sig budskapet till Rom. Och när man läser genom Paulus brev till romarna så ser man att församlingen bestod av både judar och hedningar. Kanske då främst hedningar. Och Paulus hade ju en kallelse att vara hedningarnas apostel, alltså icke-judarnas sändebud, Yeshuas sändebud till icke-judarna. Det fanns 12 apostlar, eller 12 sändebud till det judiska folket och en apostel till hedningarna. Yeshua utvalde 12 för att nå Israel och han utvalde en till att nå icke-judarna. Och det är kanske lite lustigt eftersom det finns så många icke-judar, men Paulus fick en alldeles speciell kallelse, ett alldeles speciellt uppdrag att nå ut till världen. Och det här stämmer överens med den plan som den evige har för Israel och nationerna. Att Israel blir välsignad och den välsignelsen når ut till folken. Och folken i sin tur kan välsigna Israel och den evige tillbaka. Så på så sätt så här, nu vi ser då att Paulus han är ute och predikar. Han ger andlig välsignelse på alla möjliga sätt till de här olika församlingarna. Och så får han materiella rikedomar med sig. Han samlar ihop pengar för att ta det till Jerusalem. Som en förstlingsgåva. Som en gåva från folken till templet under Shavuot. Då man offrade förstlingsgåvan från skörden i landet Israel. Men rent andligt sett så var Paulus ivrig att det skulle bli ett offer utav hedningarna till den evige, och då representerades det här offret i de här pengarna som han tog med sig för att hjälpa dem som hade det svårt i Jerusalem utav de som tillhörde messianska församlingen där. Och då vi ser den här bilden att hedningarnas offer då ska bli ett välbehagligt offer för Herren. Så han tjänstgör som en typ av präst och reser runt ibland folken här För att ta deras gudstjänst och föra den till Jerusalem och offra den som ett välbehagligt offer inför Herren under Shavuot som har med det här att göra. Paulus är övertygad om att Gud har en plats för hedningarna i sitt rike utan att för den skulle koppla bort Israels roll som bärare av uppenbarelse och förmedlare av välsignelsen till alla folk. Och här ser vi då å ena sidan spänningen mellan Israel och folken, men å andra sidan enheten som Paulus arbetar med. Om vi går in i Romarbrevet kapitel 1. Jag använder mig utav 1917 års översättning och jag ändrar lite grann orden här. Så att det ska passa mer med det sammanhang som vi befinner oss i. Paulus, Yeshua Messias tjänare, kallar till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium. Som vi sa tidigare så hade Paulus 2 namn. Ett hedniskt namn, han föddes ju i diasporan. Hans hebreiska namn var Shaul och han hade de namnen under hela sitt liv. Det finns knappt någon som tvivlar på att Paulus skulle ha skrivit romabrevet. Så där är alla forskare överens. Han säger att han är Yeshua, Messias tjänare. Hans uppgift i livet är att tjäna Yeshua. Och han identifierar Yeshua som Messias. Frågan är Yeshua Messias eller inte? Messias har ju olika aspekter. Messias i den judiska traditionen betyder ju flera saker. I första hand när man tänker på Messias idag i den judiska traditionen så är det frågan om en kung. Men i den uppenbarelse som finns i skrifterna så är Messias inte bara kung. Utan vi har den första gången som ordet Messias uppenbaras i skriften, det har med präster att göra. I tredje Mosebok 4. Där står det Hamashiach som betyder Messias, dens mode. Och då står det i samband med prästen. Så första gången Hamashiach uppenbaras så har det med prästtjänst att göra. Och Mashiach det har med smörjelse att göra, det har med att man är smord till en tjänst. Och sen senare så blev ju kungar smorda, även profeter blev smorda som ni vet. Kung Shaul blev ju smord av profeten Samuel eller Shmuel till att vara Israels första kung. Kung David blev också smord med olja. Och profeten Elia, han smorde Elisa till att vara profet. Så här ser vi att både präst och profet och kung blev smord utav olja och samtidigt då fick anden ifrån himlen att kunna utföra sin tjänst. När vi då ser att Paulus nämner att Yeshua är Messias, så talar han, som jag förstår det, inte om att han är kung. För Yeshua är inte kung än. Han har inte fått sin fader Davids tron än. Han sitter inte på kungatronen i Jerusalem. Han finns i himlen. Och han har inte en kungatjänst i himlen, utan han har en prästtjänst i himlen. Så att när man talar om att Yeshua är Messias så får man vara lite försiktig. Har man ett bibliskt perspektiv så är det okej att tala om honom som Messias. Men har man ett, låt oss säga, ett modernt judiskt perspektiv som är ganska, som har ett par tusen år på nacken, så har man tanken att han är kung. Och då kan man inte säga att Yeshua är Messias, för han är inte kung i den bemärkelsen att han är en politisk ledare för det judiska folket. Den kungatitel har han inte fått än. Så var det ju med kung David när han blev smord. Han blev smord av profeten Samuel till att vara kung över hela Israel. Men han blev ju inte insatt som kung direkt när han blev smord. Det tog flera år innan David fick sätta sig på tronen. Först var han kung över Judahus under 7 år i Hebron. Och då hade 10 stammar inte accepterat honom som kung. Och sen efter de här 7 åren så kom de äldste ifrån de 10 stammarna och accepterade David som deras kung. Och då blev han kung över hela Israel och var det i 33 år. På samma sätt kommer det att bli med Yeshua. Han är smord till att i framtiden vara Israels kung. Men han har inte blivit accepterad av folket som deras kung. Och därför så kan han inte regera över Israel än. För han måste acceptera. Därför säger han också innan han lämnar dem. Han säger att nu i Jerusalem så kommer jag inte tillbaka förrän ni säger välsigna vara han som kommer i Herrens namn. Och när ni säger det, ni Jerusalems invånare, då kommer jag tillbaka. Det vill säga, de måste erkänna Yeshua som sin kung för att han ska kunna bli Messias över Israel. Så när Paulus nämner Yeshua som Messias så har han alltså ett vidare begrepp när det gäller Messias tjänst, Messias titeln, som i första hand, som jag förstår det, inte inbegriper kungatjänsten här. Det är en framtida kungatjänst. Men han är präst i himlen just nu. Han är överste präst, sitter på Guds högra sida. Och tjänstgör som präst. Som den smorde prästen i himlen. Och Paulus är alltså denna himmelska präst. Och även herre kan man kalla honom på ett sätt. Han har ju blivit uppsatt över himmel och jord. Över andefurstar och väldigheter. Och fått den högsta platsen i den andliga världen. Så i den nivån är han ju en typ av kung. Kung över skapelsen. Men han är inte kung över Israel på så sätt att Israel har erkänt honom som sin Messias är. Sen kan man ju diskutera om han är profet eller inte. Men det ska vi inte gå in idag. Yeshua Messias tjänare. Paulus är alltså tjänare till denne som har blivit uppväckt från de döda. Han sitter i himlen. Och han har bevisat sig för Paulus. Han har talat till honom och sagt till honom. Nu så vill jag att du ska gå till hedningarna och tala om mig. Och berätta om vad du har sett och hört. Och det gjorde att Paulus fick en helt annan inriktning i sitt liv än vad han hade haft tidigare. Han hade ju studerat i Jerusalem för att vara rabbin. Han var ju under Gamaliel som är en av de viktigaste rabbinerna. Som var sonson till Hillel. Barnbarn till Hillel. Men Gamaliel i sig följde Shammais hus undervisning. Så Paulus var ju fostrad i Shammais strikta linje. Shammai var mer strikt än Hillel. Så Paulus, eller Shaul, hade den striktaste linjen i den judiska fostringen på den som fanns på den tiden. Och hans livsinriktning hade ju varit att tjäna som rabbin för det judiska folket. Och nu så fick han en kallelse att lämna det och gå ut till hedningarna istället. Det var ju en väldigt omvälvande uppgift som han fick av Yeshua där. Och det står att han är kallad till apostel. Där måste vi stanna lite grann till vid här. Ordet apostel, det är ett hebreiskt ursprung. Frågan är ju vilket språk Paulus skrev Romarbrevet på. Det finns ju olika åsikter om det. Somliga menar att det var på grekiska, andra menar att det var på arameiska. Jag vill inte gå in i den diskussionen, men om han skrev på grekiska så måste vi vara medvetna att hans tankemönster kom inte från den grekiska världen. Som vi såg förra lektionen så hade Paulus fostrats ända sin barns, han var barn i Jerusalem. Och han säger att han är hebre, son till hebre, det vill säga hans tankemönster var inte helleniserad judiskt tänkande utan ett hebreiskt tänkande. Som hade mer anknytning till de judar som bodde i landet Israel att göra än just de som hade ett starkt inflytande från den grekiska hellenistiska kulturen. Så Paulus tankevärld rör sig inom den hebreiska Jerusalem världen utav de strikta fariseerna i linjen utav Shammais skola. Och då när han då använder sig, eller det som har kommit till oss nu, det är ju en grekisk term, apostel, så kan vi inte söka i den grekiska världen för att ta reda på vad betyder apostel, utan vi måste gå till den hebreiska världen för att förstå vad apostel betyder. Trots att det är ett grekiskt ord, apostel, det har man inte översatt till svenska. För det skulle bli sändebud, kallat till sändebud. Man har använt det grekiska ordet apostel, och det har ju en kyrkohistorisk förklaring naturligtvis. Men det grekiska ordet apostel, apostolos, ursprungligen så kommer det från en term som har att göra med att man är utsänd som en köpman. Eller i militära expeditioner. Senare blev termen använt på människor som var ute på expeditioner som erkände som representanter för de som hade sänt dem att tjänstgöra på något sätt. Det var den grekiska världen. Men eftersom vi nu måste gå till den hebreiska världen för att förstå ordet apostel, så har vi det hebreiska ordet shaliach, som kommer från shalach, som betyder sända ut. Och i Talmud står det i Mishnah, the one sent by a man, shaliach, is as the man himself. Den som är sänd ut, utsänd av en människa, är som om han vore den människan själv. Det är alltså en term som talar om representantskap och fullmakt. När man använder ordet shaliach i den hebreiska världen inom halachan så talar man om en tredje person som får fullmakt att driva affärsverksamhet och någon annans vägnar. Någon som har sänt honom. Han får alltså fullmakt. Det finns ju i svenska det ordet. Och då hade agenten eller shaliach eller sändebudet samma makt och myndighet som, som den som hade sänt honom. Och han ansågs som lika samma status som den som har sänt honom inom affärsvärlden. Och när han fick förtroendet att göra någonting. Det innebär då att när Paulus kallar sig för Yeshuas apostel eller shaliach, så betyder det att när Paulus kommer så är det Yeshua som kommer. Så den som tar emot Paulus, han tar emot Yeshua. Och å andra sidan så kan man säga att när Yeshua, han kallas faktiskt för shaliach på ett ställe i de messianska eller apostoliska skrifterna i Hebreerbrevet kapitel 3 vers 1. Där står det att Yeshua är Guds apostel. Vi kan väl slå upp det, för det är väldigt viktigt. Därför ni heliga bröder, ni som har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, ska ni akta på vår bekännelses apostel och överstepräst Yeshua. Yeshua är alltså en apostel. Vem är han apostel för? Vem har sänt honom? Det är Fadern i himlen. Så den som tar emot Yeshua, han tar emot den som har sänt honom, Fadern. Och han säger ju de här orden själv, Yeshua, vid flera tillfällen, att den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig. Och så säger han det i sin tur till sina shlichim, alltså sina apostlar eller sändebud. De som tar emot er, de tar emot mig. Och de som tar emot mig, de tar emot den som har sänt mig. Så det är alltså en kedjereaktion här. Så det innebär alltså den som tar emot Paulus ibland hedningarna, han tar emot Yeshua. Och den som tar emot Yeshua, han tar emot Gud som har sänt Yeshua. Kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium. Paulus var alltså en avskild, han hade blivit utvald och avskild till att hålla på med detta. Att förkunna Guds evangelium. Det är också ett grekiskt ord, men det finns ett hebreiskt ursprung till det ordet. Enligt Josef Shulam, som jag har en kommentar till Romarbrevet här, så finns ursprunget till det här ordet i Jesaja 52:7. Och det ska vi titta på. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning i det han säger till Sion: din Gud är nu konung. Det har med goda nyheter och frälsning att göra. Guds evangelium, Guds budskap, Guds glada nyheter om frälsning, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Evangelium om hans son, det glada budskapet om hans son, vilken så som människa i köttet är född av Davids säd, och så som helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Ja, evangelium om Yeshua Messias, vår Herre. Jag vill stanna lite här. Vi har nämligen, vi har nämnt tidigare om sonskap. När det gäller Guds son, så är det viktigt att vi förstår att inom hebreiskt tänkande så har det med också med representantskap att göra. Det behöver alltså inte betyda att han har fötts av Gud, utan han är Guds högste representant och den som har fått makten att i den här skapelsen regera som om han vore Gud. Och här ser vi två. Det första är att Gud har genom profeterna i heliga skrifterna utlovat det här evangeliet, och det såg vi i Jesaja bland annat, det finns många andra ställen också, och det är de glada budskapen om hans son. Och i första hand så talar han om att han är född av Davids säd, och den här översättningen, den är färgad utav en teologi där det står att så som helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds ord. I den här översättningen som Josef Scholam har står det declared the son of God. Darby säger marked out son of God in power. English majority text version, who was declared son of God. Han blev proklamerad som Guds son. Också English standard version, and was declared to be the son of God. Förklarad. French Louis Segon, déclaré fils de Dieu. Han blir alltså förklarad eller utropad som. International Standard Version is who was according to the Spirit of Holiness declared to be the Son of God. King James Version and declared to be the Son of God with power. Literal Version, who was marked out the Son of God in power. Och så vidare. Ni ser här att det är lite olika ord som har använts här för att översätta det grekiska ordet. Det grekiska ordet är horizo, horizo, to mark out or bound, to appoint, decree, specify, declare, determine, limit, ordain. Alltså snarare utpeka, utfästa, specificera, förklara och bestämma, begränsa, insätta. Betyder det här ordet. Så att använda ordet bevisad då kan ju vara lite missvisande. För då, som jag läser det här nu, ska jag förklara precis varför jag tar upp det här. Om vi nu tror att Yeshua är en evig Guds son av evighet, då är det ju naturligt att vi översätter den här versen att han blev bevisad vara Guds son från uppståndelsen från döda. Sen kan man då förstå det på ett annat sätt, att om han nu genom helig ande blivit bevisad, eller genom kraft blivit utnämnd till att vara Guds son, utpekad, utnämnd eller förklarad att vara Guds son utifrån allt ifrån uppståndelse från de döda, så får vi en annan betydelse. Och det är så jag förstår den här versen. Varför förstår jag det så? Jo, därför att sonskapet när det gäller hans eviga tjänst började i och med uppståndelsen. Då blev en ny människa skapad, om vi får använda ordet. Alltså den evige uppväckte honom från döden och gav honom ett oförstörbart liv. Han kan aldrig någonsin dö längre. Innan han dog så kunde han ju dö. Då var han en dödlig människa. Men nu kommer en annan typ av människa som är den odödliga människan. En annan klass av människa. Den andra människan skapas här i och med uppståndelsen. Och den människan blir alltså förklarad att vara Guds son. På samma sätt som Adam förklarades som Guds son. Det kan man ju läsa om i Lukas, att Adam var Guds son. I Lukas kapitel 3 i vers 38 står det att som var son av Enos, som var son av Seth, som var son av Adam, som var son av Gud. Adam var son av Gud. I Bibeln säger vi att Adam räknas som Guds son, Israel räknas som Guds son, Salomo räknas som Guds son. Men också den andra människan Yeshua. Och jag liknar det vid Adam här. Adam blev skapad som Guds son, hans högsta representant i den här skapelsen. Och när Yeshua blev uppväckt från döden, då skapades en ny klass av människa. Och där fick han titeln Guds son på ett alldeles speciellt sätt. Det betyder inte att han inte hade den tidigare, men nu fick han det. Som det står här i Romarbrevet 1 och 4, och jag tycker bättre om Svenska Folkbibelns översättning, som säger och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad att vara Guds son, eller insatt eller utpekad som Guds son. Det är alltså frågan om en andekraft som gör att han har ett evigt sonskap som ligger på ett annat plan än det han hade innan. För då kunde han dö innan. Allt ifrån uppståndelsen från döda. Ja, det glada budskapet om Yeshua, Messias, vår Herre. Genom vilket vi har fått nåd och apostlaämbete för att hans namn till ära upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Och nu presenterar alltså Paulus sin tjänst här i början till romarna. Först säger han vem han är. Och sen talar han om sitt ärende, att han är intresserad av att predika det glada budskapet om, som Gud redan har lovat genom profeterna. Och talar om hans son som har kommit efter Davids säd, men som efter uppståndelsen har blivit deklarerad som Guds son. Och efter han har blivit uppstånden så har vi fått det här uppdraget att sprida kunskap om honom och upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Och då säger han ju inte att jag är utsänd för att predika till judarna, utan jag är utsänd att predika bland hedningarna. Bland vilka jämväl ni är, ni som är kallade och Yeshua Messias egna. Så hans målgrupp i Rom är inte judarna, utan icke-judarna. Jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bor i Rom, de som är kallade och heliga eller avskilda. Kallade och heliga. Alltså frågan om icke-judar som har blivit kallade och avskilda. Då har de kommit in i samma kallelse som Israels folk har, att vara ett heligt folk. Nåd vara med er och frid från Gud vår fader och Herren Yeshua Messias. Här är också en vers som talar emot treenighetsläran. Gud vår fader och Herren Yeshua Messias. Två saker. Först och främst tackar jag Gud genom Yeshua Messias för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro eller trohet. Paulus är intresserad av att hedningarna ska bli lydiga. Vi läste ju om det här. Han har alltså ett uppdrag från Yeshua att upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Att hedningarna ska lyda tron. Och då kan vi ju i hans brev ta reda på, om vi nu förstår vad han skriver, vad är det som är viktigt att hedningarna lyder? Det är helt klart att Toran blev given till det judiska folket med de 613 buden. Men frågan är då, hur många av de här buden gäller för hedningarna? Och då måste vi gå till Paulus skrifter för att ta reda på vilka bud gäller för hedningarna. Vilka bud är det som Yeshua från himlen, den uppståndne Messias, har undervisat Paulus om att han ska lära hedningarna så att de blir lydiga, trons lydnad. Och då ser vi att det är vissa saker som Paulus väldigt starkt betonar och vissa saker som han underlåter. Och hade han talat till judar så hade det varit ett helt annat budskap. Så när vi läser Paulus brev så måste vi ha hela tiden med i beräkningen att det inte är skrivet till judar. Det är skrivet till hedningar. Och nu skriver han då att i hela världen så talar man om den församlingens tro eller trohet som är i Rom. Den har alltså fått ett gott rykte om sig. Ty Gud som jag i min ande tjänar så som förkunnare av evangelium om hans son. Han är mitt vittne, han vet hur oavlåtligt jag tänker på er. Hela tiden. Och i mina böner alltid ber att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till er, om Gud så vill. Han kände alltså en börda även för den församlingen i Rom som han inte hade grundat. Troligtvis så hade den, som vi sa innan, inte grundats av någon speciell person, utan det hade bara blivit så. För Paulus säger ju också på ett annat ställe, jag har min ära att inte förkunna evangeliet där det redan har förkunnats. Och nu är det lite grann motsägelsefullt här att han ska åka till Rom, för det finns redan folk som har fått del av evangeliet. Och varför ska han då dit när han hade satt sin ära att inte förkunna på platser där det redan hade förkunnats? Men hans tjänst som hedningarnas apostel gör att han får en situation där han har ett ansvar för alla församlingar som är bland hedningarna. I andra Korinthierbrevet så nämner han just den här bördan som han har utöver alla de svårigheter som han hade, de kampsituationer och det som var jobbigt för honom, så säger han att utöver och till allt annat kommer det, i vers 28, andra Korinthierbrevet 11:28, till allt annat kommer det att jag var dag är överlupen, då jag måste ha omsorg om alla församlingarna. Omsorg om alla församlingar. Alltså hans apostlatjänst eller shlichut, hans uppgift som Jeshuas sändebud till icke-judiska, till hedningarna, till nationerna, till folken, gör att han känner nöd för de här. Och de församlingar som finns på de olika platserna, de ligger på hans hjärta. Och han har en väldig börda för dem. Och han har omsorg om dem. Det är det som driver honom till att ta kontakt med de här i Rom. För han känner att jag har en viktig uppgift även för de här som finns i Rom. Jag är satt till hedningarnas apostel. Han är alltså nummer ett när det gäller budskapet till icke-judar. Sen ifrån Jeshua till alla folk som inte är Israels folk. Han vet hur oavlåtigt jag tänker på det i mina böner, alltid ber att jag nu får ett gynnsamt tillfälle att komma till er om Gud så vill. Vers 11. Ty jag längtar efter att se er för att jag må kunna meddela er någon andlig nådegåva till att styrka er. Jag menar för att jag i er krets må tillsammans med er få hämta hugnad, tröst, folkbibeln, ur vår gemensamma tro, er och min. Jag vill säga er, mina bröder, att jag ofta har haft i sinnet att komma till er för att också bland er få skörda någon frukt, så som bland övriga hedna folk. Dock har jag allt hittills blivit hindrad. Här har vi också den här tanken att han är intresserad av att hedningarna blir en skörd, ett offer till den evige. Den evige är intresserad av alla människor. Och han har alltså som Israel, eller som jude, en prästtjänst gentemot nationerna. Det är hans grundinställning när det gäller hedningarna. Så är det att jag är en jude, min uppgift är att vara en präst för resten av folken. Och det ser vi i en annan text än Paulus talar om det här. I Romarbrevet 15:16 har vi den texten. Vi kan väl läsa från vers 15. Dock har jag på ett delvis något dristigt sätt skrivit till er med ytterligare påminnelser. Detta i kraft av den nåd som har blivit mig given av Gud. När han talar om nåd i det här fallet, så är det frågan om hans apostlatjänst. I kraft av den nåd, alltså jag har en uppgift när det gäller er. Och därför så vågar jag skriva så här till er. För Herren Gud har gett mig det uppdraget och den uppgiften. Att jag nämligen ska förrätta Messias Jeshuas tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna blir ett honom välbehagligt offer helgat i den heliga ande. Hela tanken är då att jag som präst ska ut till hedningarna, se till att jag kan ta hedningarna och offra dem till Israels Gud och skörda det som Gud kan bli upphöjd av bland hedningarna. Och den här tanken med pengainsamlingen är ju en materialisering av det här andliga, den här andliga verkligheten som han lever i när det gäller hedningarna. Och sen att han vill skörda någon frukt så som bland övriga hedna folk i Romarbrevet 1:13. Dock har jag allt hittills blivit hindrad. Både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser. Jag har alltså en uppgift och därför så står jag i skuld. Alltså jag måste göra det här, det är min livsuppgift. Därför är jag villig att förkunna evangelium också för er som bor i Rom. Och då kan man ju fråga sig, men hade de inte hört evangelium redan då? Han kommer till en församling för att predika evangelium. Så att begreppet evangelium är ju inte bara att tala om att Jeshua lever och att man kan bli frälst genom att tro på honom, att han har tagit dina synder. Utan det inbegriper någonting mycket, mycket mer som han upplever att han vill dela i församlingen i Rom. De har inte alltså blivit 100% evangeliserade, om man nu får säga, använda de orden. Jag blygs inte för evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så också för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen där i, av tro till tro. Så är också skrivet, den rättfärdiga ska leva av tro. Det här kan man kalla för temat i hela Romarbrevet. Han blygs inte för evangelium. Det är en Guds kraft i frälsning. Det som han predikar, där finns kraft. Och först och främst gäller den här kraften judarna. Och i andra hand så gäller det icke-judar. Men det som är intressant, det är att det står inte först och främst juden, därefter greken. Utan det står först och främst för juden, så och för greken. Det är inte frågan om tid här, utan om prioritet. Det är inte så att juden först skulle ta emot evangeliet, eller få det predikas för sig, och sedan grekerna. Och då skulle inte judarna längre ha det här. Utan judarna är fortfarande, hela tiden, de första som måste få del av det som Gud ger. Juden är alltid den första. Han är alltså privilegierad på det sättet. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen där i evangeliet då. Och det är någonting som kommer igen i hela Romarbrevet, att rättfärdighet från Gud uppenbaras i det här predikan i evangeliet. Och så kommer ett uttryck som är lite svårt att förstå. Av tro till tro. Så är också skrivet, den rättfärdiga ska leva av tro. Det är ett citat från en profet, Habakkuk 2:4. Vi ska stanna lite grann med det här uttrycket innan vi slutar den här lektionen. Av tro till tro. Josef Shulam, den här boken, han skriver så här, och jag ska försöka översätta. Det finns en text från Midrash-litteraturen i Bereshit Rabbah 1:11 som talar om de här bokstäverna som finns på hebreiska. Ni som kan hebreiska, ni kan hänga med på det här. Det finns 5 bokstäver på hebreiska som skrivs olika. I hebreiska språket finns inga stora bokstäver i början på orden. Alla bokstäver är likadana. Men i slutet på orden, när det kommer de här 5 bokstäverna, så skrivs de inte likadant, utan de har en annan form när de kommer i slutet på ordet. Det är alltså mem, nun, tzadik, pe och kaf. Det finns 2 olika mem. Om det förekommer mitt in i ordet, så skrivs det på ett sätt. Och är det sista bokstaven i ordet, så skrivs det på ett annat sätt. Nun likaså, tzadik likaså, pe likaså och kaf likaså. Och de här alltså 5 bokstäverna i den hebreiska alfabetet. Rabbi Simon sa i Rabbi Josuas namn, man sapak, alltså de här bokstäverna, mem, nun, tzadik, pe, chaf, är en halakha som kommer från Mose från Sinai. Och Rabbi Jeremia sa i Rabbi Hiya ben Abbas namn, de är vad Tsofim, alltså de siarna, instituerade. Alltså profeterna då. En dag, och nu är det alltså en midrash, en liten berättelse som har en andlig sanning i sig, men som naturligtvis inte behöver vara sann i sig, men den framställer den som en liknelse, kan man säga. Det var alltså en stormig dag då de visa inte kom till House of Assembly, alltså synagogan kan man säga. Och några barn var där och sa, låt oss studera de bokstäver som siarna eller profeterna hade instiftat. Varför finns det 2 olika typer av mem, nun, tzadik, pe och kaf? Man lär ju att Toran förmedlades från ett uttalande till ett uttalande. Från en trofast till en trofast. Från en rättfärdighet till en rättfärdighet. Från mun till mun och från hand till hand. Och nu måste man ju kunna hebreiska för att förstå det här. Jag ska försöka förklara. Varje bokstav har ju en betydelse. Och om man läser det här på hebreiska så är det betydelsen för varje bokstav. Till exempel ordet tzadik betyder rättfärdig. P betyder mun. Och kaf betyder hand. Så har man sagt att det är två olika då. Att det förmedlades från mun till mun. Från rättfärdig till rättfärdig. Från hand till hand. När Toran förmedlades. Och det är en förklaring till att det står av tro till tro. Det är alltså från en trogen till en annan trogen. Att det här evangeliet sprids från en trogen till en annan trogen. Eller Guds rättfärdighet uppenbaras genom evangeliet från en som är trogen till en annan som är trogen. Den rättfärdighet ska leva av tro. Det är en typ av förklaring att han, som finns här. Eftersom det finns en judisk text som liknar det här av tro till tro. Nu tror jag att man kan se det på ett annat sätt. Jag har funnit flera bibeltexter som upprepar vissa ord. Och jag liknar det här med en stege. Till exempel psalm 84 och 8 tror jag det är i svenskan. 84:7 normalt. De går från kraft till kraft. Står det där till exempel. Där är det en typ av stege. Och det är de som kommer alltså från norra Israel och går genom Israel och kommer fram till Sion. Där står det att de går från kraft till kraft. De går från alltså en nivå av kraft till en annan nivå av kraft som är en typ av olika steg. Och vi har också det här uttrycket nåd utöver nåd i Johannes 1:16. Det är alltså två nivåer utav nåd. Och vi har ett annat uttryck, från härlighet till härlighet. Det uttrycket finns i andra Korinthierbrevet 3:18. Men vi alla som är över avhöllt ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder i det att vi stiger från den ena härligheten till den andra. Så som när den herre verkar som själv är ande. De här uttrycken är ju en typ av indikation på att det finns olika nivåer av kraft. Nivåer av härlighet. Nivåer av tro. Nivåer av nåd. Och då har vi alltså en typ av stege här. Och jag ser den här stegen i bilden när Jakob låg och sov. Han hade ju en dröm och såg en stege som restes från jorden och gick ända upp till himlen. Och den stegen jämför ju Yeshua sig med själv när han säger ni kommer att se änglar, Guds änglar gå upp och ner över människosonen. I Johannes 1:51 säger Yeshua, därefter sa han till honom, sannerligen, sannerligen säger jag, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar fara upp och fara ner över människosonen. Och det här är en anspelning på den text som talar om Jakob när han drömde. För där står det att änglarna gick upp och gick ner över den här stegen. Men det står inte över stegen på hebreiska, utan det står över honom eller över den, som är samma uttryck på hebreiska. Så i Zohar så står det att änglarna gick på Jakob. Upp och ner över Jakob. Och det är ju också intressant att människan själv är som en stege. Och människosonen Yeshua här, han talar om sig själv som en stege där änglarna går upp och ner över honom. Och jag tror att det här finns lite djupare hemligheter i det här som jag inte riktigt har fått tag på än, men jag ser mönstret i det här. Vad har det med det som Paulus skriver om nu här då? Jag blygs inte för evangelium, till det är en Guds kraft till frälsning för varje som tror. först och främst för juden också för greken. Rättfärdighet för Gud uppenbaras nämligen där i av tro till tro. Vi kan ju tolka det som Josef Schulam säger här då, att det här är en trog, en människa som förmedlar evangeliet till en annan trogen. Man kan också tänka sig att i evangeliet finns det Guds rättfärdighet som uppenbaras, och det finns olika nivåer av tro. Man kan alltså växa i tro, man kan komma upp till en högre nivå av tro. Och det finns, och tro, det har också med trohet att göra. En lägre form av trohet och en högre form av trohet. Och i evangelium kan man alltså stiga i trohet. Och det står här i Habakkuk att en rättfärdig ska leva av tro. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Han talar om det mycket. Och rättfärdigheten kommer igen i hela Romarbrevet. Jag ska inte gå in mer på det nu, utan vi ska ta mer om det i kommande lektioner. Jag tror att vi slutar här för idag. Och tackar er för att ni har varit med mig. Och önskar er en god vecka, så hörs vi om en vecka med Herrens hjälp.